Стерятої польки в порти не п'єні іте, а то їм кеске лятої польки в порти не п'єні іте.
Ingermanland är det område som omger Sankt Petersburg, eller när min mamma växte upp, Leningrad. Och där har ju sen, åtminstone sen 1600-talet funnits finsk befolkning. Så att egentligen så är ju Ingermanländerna kort och gott finnar som har vuxit upp nära Leningrad. Och många av dem kom de dit förvisade från Sverige. Det var skogsfinnar från Värmland som ansågs upproriska och blev deporterade dit. Och de flesta hade ju då luthersk bakgrund. Det finns också en grupp som kallas för ingrar, som då är det som förenar dem med den ortodoxa tron. Men alltså, stora majoriteten av ingermanländare är lutheraner och ja, finnar som vilka finnar som helst egentligen.
No, deras historia då? Man säger om karelarna till exempel, så säger man ibland att det här är en historia som håller på att glömmas bort. Hur är det med ingermanländarna? Är det ännu större risk där för att historien glöms bort? Eller hur ser du på den?
No, det tror jag ju absolut. Helt enkelt av den anledningen att det är en historia som väldigt många överhuvudtaget aldrig har känt till. Karelarna har ju blivit en sån här, eller Karelen har ju blivit det här myternas land som man vill ha tillbaka och längtar tillbaka till Sellanen och Viipuri och så vidare. Det finns en sån här kult kring det här som liksom lever också hos icke-karelare. Men ingermanländarna är tämligen okända.
Det här säger Henrik Otman i Jakobstad. Han har en speciell anknytning till det ingermanländska.
No, man skulle kunna säga att jag som historieintresserad har ramlat över det, men så är det ju inte, utan det är helt enkelt så att jag har ju ingermanländska rötter själv. Min mamma var ingermanländska och kom till Finland med den här stora evakueringsvågen 1943, och hela familjen överlevde mirakulöst alla äventyr där och också den här ankomsten till Finland.
Mm. Vad berättade din mamma om livet före evakueringen då på 1943? Vad berättade hon om livet i Ingermanland?
Det kom så där droppvis, vad jag nu kommer ihåg från barndomen, uppväxten. Så det var inte så att hon satt sig ner och berättade att nu ska mamma berätta hur det var. Utan det kom så där spontant spillror, vad heter det, kärvor ur hennes levnad. Och någonstans så skapade jag väl med en bild av hur det såg ut där och hur livet var, men att det var ju det var långt värre än hon någonsin berättade, då har jag kommit fram till senare.
Mm. Hon var med om belägringen av Leningrad till exempel.
Ja, belägringsringen runt Leningrad, tyska belägringen som då började i augusti 1941, så belägringsringen gick precis vid byn där de bodde. Så de var utanför belägringsringen, men försörjningsläget där var ju precis lika eländigt som innanför den legendariska 900 dagarna. Att de var nog på svältens brant där.
Du har skrivit en essä om det här, och jag läste där att de bland annat åt hö, att de försöker få mat tillverkad av hö. Berätta.
Det fanns ingenting att äta, mamma. Eller mormor torka hö i ugn och malde det och gjorde till någon sorts klumpar som gick att äta. Och min mamma har efteråt skrivit att hennes yngre tvillingbröder, så de var så svaga att de orkade gå upp ur säng bara för att äta. Och det där, som sagt, så var ju byn precis vid den här belägringsringen, och tyskarna var ju närvarande i byn, och de hade någon sorts stabhögkvarter där, och mamma och mormor hörde till dem som i något skede sen kom att arbeta för tyskarna. Mormor tog hand om deras tvätt och mamma jobbade i köket. Och jag vet inte hur stor kontingent som de tillverkade mat där, men i alla fall så frågade mamma så där att om hon fick ta potatisskalen. Och det där, sen kommunicerade via teckenspråk, eller mamman småningom lärde sig tyska, så hade de frågat liksom att om hon skulle ta hemåt djuren. Nej, liksom hon visade så här att äta själva. Och det där mormor, ja, hon torkade potatisskalen i ugn och malde till mjöl, och så bakade de bröd på det.
Så det gällde verkligen att vara påhittig?
Det gällde att vara påhittig. I något skede fick du sen lite hjälp att mamma kunde få en kanna olja eller ett bröd eller någonting. Så att,
av
tyskarna, ja. Och sen har jag ju efteråt tänkt det här att om de skulle ha hörts till den stora majoriteten som skickades tillbaka så skulle det ju varit mycket illa ute för att alla kollaboratörer sågs som kriminella, så man vet inte vad som skulle ha hänt i så fall.
Ja, de som skickades tillbaka efter den stora evakueringen.
Mm, ja.
För att ingermanländerna evakuerades. Kan du berätta om det här?
Ja, det stämmer. Det var ungefär 63 000 ingermanländare som inom loppet av, ja det var väl mindre än ett år, flyttades i skytteltrafik med båtar från Ingermanland till Finland. Det var en serie läger som de kom igenom. Och det där länge så levde myten om att det här var någon sorts humanitär insats. Man ville hjälpa ett brödrafolk. Och den där myten levde ju kvar långt in på våra dagar nästan. Men verkligheten var ju den att det var fråga om två saker. Finland var i desperat behov av arbetskraft på grund av att männen var vid fronten. Det fanns inte folk som kunde bärga körden. Och tyskarna, ja, de blickade framåt och ville ha Lebensraum för en kommande förflyttning av tyskar till det här området. Så det var liksom en del av stormaktspolitiken.
Och din mamma då? Hon kom till Åbo så småningom.
Ja, hon kom då, familjen Kipa, mamma hette Helvi Kipa. De kom då i september 43, först i ett läger i Hangö som var inkörsporten för så gott som alla som förflyttades. Och sen ett läger i Pemar. Och där blev hon, om man nu säger på modern svenska, draftad av en familj som ville ha någon som jobbade i familjens blomsterhandel och där hemma. Och dit kom hon då. Och det där, hon har berättat väldigt målande där hur hon kom då. Nu kommer jag inte ihåg datum för det där, men hon kom med tåg från Pemar till Åbo och steg av på perrongen och var då 19 år gammal. Och plötsligt där insåg hon med förfärande klarhet att hej, nu är jag helt ensam.
I ett nytt land.
Nytt land, känner ingen, förstår kanske inte kulturen. Och hon har sagt att hon ville, då ville hon skrika. Men hon svalde det där skriet. Och det där, hon sen fick problem efteråt. Och liksom hennes neurolog sa någon gång på 80-90-talet att hej, du borde ha släppt det där skriet. Det liksom kapslade inom dig.
Så det här var någonting som hon fick leva med?
Hon fick
hela
leva det där. Och jag tror ju att det någonstans fanns som en underström i hennes liv som i mardrömmar och annat som aldrig riktigt släppte.
Vad var det värsta? Var det att lämna sitt hem eller att utsättas för något helt nytt? Vad tror du var största omställningen?
Ja, det är svårt för mig att säga, men nu var det ju naturligtvis. Du slits upp från dina rötter och kommer till vissa lägen till en i huvudsak vänskaplig omgivning där du blir väl emottagen, men ändå liksom alla dina gamla kontakter är avskurna. Liksom, jag kan ju inte låta bli att dra paralleller till de fartyg som nu går över Medelhavet. När jag sa då tämligen vänskapligt emottagande, så det är ju en sanning med modifikation, för att då, om vi kommer då till nästa skede i den här historien då, Finland tog då emot 63 000 ingermanländare som behövdes och det där. Men sen då kom det mellanfreden och i det stipulationen stod då att alla sovjetiska medborgare skulle återbördas, vare sig det var fråga om soldater som hade tagits till fånga eller civila eller som då hade kommit mer eller mindre frivilligt, och det inkluderar ju också ingermanländarna. Siffran varierar, men mellan 55 och 57 000 som skickades tillbaka.
De flesta?
De flesta, den klart stora majoriteten, och sen av de som resten så fortsatte överväldigande majoriteten fortsatte vidare till Sverige. De insåg att här är inte så gott att vara. Och det där, de fick ju rätt att det var något tusental eller några få tusen som stannade i Finland. Och En del gick mer eller mindre under jorden, andra lyckades nu i alla fall på något sätt som jag inte riktigt förstår. Som min mamma då, hela hennes familj stannar kvar. Men ännu så långt, så sent som sommaren 1952, alltså olympiaåret, så hade polisen eftersök på Ingamanländare. Och så min mamma blev, och då med den här familjen som hon bodde hos, då, så liksom, de var ju, så det visste att bulta i golvet, säga nu ska du sticka. Och då var inte ens den hemliga polisen, Valpo, var inte ens kommunistdominerad mer som den var ännu 1948, då man kunde ha förstått det, utan det var liksom en neutral polis som drev det här. Men sen fanns det också lojala läckor inom polisen som, åtminstone i Åbo, så berättade jag att nu någon som på kansliet att nu är det ute att skicka varning att hej, nu ska ni hålla er undan. Helvi blev ju på 90-talet intervjuad för en avhandling pro gradu hon heter Terhi Lehtonen som skrev avhandlingen. Och här har berättat mamma om hur det gick till när hennes far, min morfar, dog i en direktträff av en granat inför familjens ögon. Vi talade om augusti 1941. Satati hutti ja pimeni jo. Kädet upposivat johonkin lämpimään ja tahmeaan. Ja erotin jonkun hahmon. Iso kivi oli vierinyt hänen päälleen. Lähellä olleessa kuopassa riitolaiset sanoivat nähneensä isään osuneen. Pimeässä en saanut selvää hätännyksissäni tilanteesta. Kutsuin isää. Vastausta ei kuulunut. Pyyhin käteni märkään ruohoon ja menin takaisin muiden joukkoon. Taidoin uskoa äidin luuloon isän pois viemisestä, enkä sanonut mitään kenellekään. Min morfar hade grävt två gropar, skyddsgropar på gården. Och de sökte skydd då. Resten av familjen i den ena gropen och morfar i den andra. Och så fick den här andra gropen en direkt träff av en granat. Så det var då min mamma som då var 17 år som hittade honom livlös där. Och det var ju en total katastrof för familjen för det här. Deras hus brann ner. Den enda kon dog. Och som mamma berättar, som en, man skulle säga, pikant eller grotesk detalj, så det, hönorna slungades döda upp i ett träd. Så att hon blev ju då, av sex hemmavarande barn, så blev hon liksom, fick hon ett försörjaransvar vid sidan av de mormor.
Omkring två år senare hade resten av familjen flytt till Finland. Tyskarna ville ha Lebensraum inför en tysk inflyttning i Ingemanland och Finland led av arbetskraftsbrist på grund av att männen var vid fronten. Det var alltså inte frågan om en humanitär operation för att rädda ett finskt brödrafolk undan krigets härjningar. Omkring 63 000 ingemanländare tog sjövägen över till Finland. Ytterligare ett år senare utlämnades 55 000 av dem till Sovjet. De skulle få återvända hem, men resan förde dem långt österut. Henrik Otmans mamma Helvi och hennes familj hörde till det fåtal som stannade kvar i Finland. Att Helvi träffade Henrik Otmans blivande far bidrog också till att hålla Helvi kvar i Finland.
Nu var han väl någon sorts ankarpunkt på det sättet också. De träffades, som jag berättade om i mitt sommarprat för några år sedan. Att min pappa, som var känd för att gå med ständigt med kameran på magen, kom vandrande en dag där i skiftet av 40-50-talet. Första maj kom han förbi hovrättsbyggnaden i Åbo. Där sitter en ung kvinna med en pojke och frågar att hej, kan du ta en bild av oss? Och det där, som jag sa i den sommarpratet, och då sa det klick. Han blev ju sen småningom själv intresserad av ryska kulturen och språket. Så det kom sen någon långt senare på 70-talet att översätta lite rysk litteratur till svenska också. Liksom en tvåstegsprocess via mammas ryska. Den ryska pappa lärde sig och sen som han skrev på svenska.
Den här ingermanländskheten, hur viktig var den för henne under hennes liv här i Finland?
Jag tror nog att den var en identitet som satt djupt inne hos henne, att hon släppte nog aldrig det, men att hon gjorde nog aldrig på det sättet någon nummer av det. Att hon liksom assimilerade sig nog och det där. För Finland var nog liksom livet för henne. Mormor bar nog alltid om ett sånt här. Ja, det var en ständig längtan tillbaka naturligtvis. Hon kunde inte ha ordet neuvostoliitto i sin mun, hon talade om hän. Men hon var nog sen med på någon resa nu minns jag inte om det var till Tallinn där mamma hade en kusin, eller också till Leningrad. Där liksom småningom fick, alltså det tog ju in på 60-talet innan de fick kontakt med den här systern i systern Hilda vid Volgakröken.
Som var gift med
en ryss, ja, och blev kvar, ja. Och det där, sen så det var mitten av 60-talet som hon då var på sitt enda, eller mitten eller slutet av 60-talet var hon på sitt enda besök i Finland, och som hela familjen förenades här.
No, har du varit med på någon resa tillbaka till Ingermanland?
Nej, tyvärr, jag liksom, på den tiden mamma färdades dit så där, så var jag var nog ganska ung då, och var jag lite äldre så var jag nog inte då ännu intresserad. Det är ju först nu i vuxen ålder jag har liksom börjat riktigt odla det här intresset på riktigt.
Men hon var tillbaka flera gånger?
Hon var där ett antal gånger, ja. De besökte byn och försökte hitta platsen där då morfar var begraven. Äjälmäki som den här backen hette. Och de hittade nog den plats där de tror att det måste ha varit där de hade begravt honom.
Ja. Ingermanländskheten för dig, vad betyder det här arvet för dig?
Det är nog kanske mer ett historiskt intresse, för att jag har nog vuxit upp i en så pass finländsk och finlandssvensk miljö, att det är skolan, studierna, vänkretsen som har format min identitet. Men det finns ju där någonstans i botten som en sån här, jag har alltid haft väldigt svårt med sån här väldigt tvärsäkra identiteter. I språkstriden har jag aldrig förstått mig på, och att det väcker sådana för mig är tvåspråkigheten så självklar att jag som barn förstår jag inte ens att det var något märkvärdigt. Jag talade finska med mommo och svenska med fammo och förstod inte att det var något konstigt med det. Och någonstans så har det där, kanske det där formar mig starkt, att jag har liksom mina fötter på två håll och att jag har svårt med tvära kategorier.
Ingermanland idag då, och det ingermanländska. Hur ser det ut idag där på plats?
Som sagt har jag ju inte varit där, men det är ju mer eller mindre totalt utplånat. Dels så var det ju den här då förryskningen som pågick väldigt länge aktivt under Stalintiden, och själva ingermanländarna då som blev återbördade då 1945. Så blev jag inte återbördade, utan de tågen fortsatte väldigt långt österut i spridda delarna av det stora sovjetvälde. Och det där, de fick ju återvända till sina hembyar först 1957 efter den här avstaliniseringsprocessen med Khrushchev hade kommit igång. Och det där, det paradoxala är ju att den här dödsstöten för ingermanländskheten kom då av det att när president Koivisto i början av 90-talet öppnade gränserna för återflyttning av ingermanländare, så då kom det ju liksom 10 000-tals som då tog vara på chansen, vilket är de väldigt väl förunnat. Men samtidigt innebär ju det att det sist, nästan det sista av den ingermanländskheten på plats blev utplånad. Att det finns kvar, det finns finska församlingar som man också hjälper härifrån, men alltså det är bara en liten smula av det som en gång var.
Vad har hänt med de ingermanländare som finns i Finland? Hur många är det ungefär? Och har de något föreningsumgänge på det sättet att man stärker den här gemensamma historien och identiteten?
Ja. De som var med om själva evakueringen, de var ju från början inte särskilt många, och eftersom det här då börjar vara, vad är det, 75 år sedan, så det är inte riktigt många som av dem som är kvar i livet. Det är vi andra och tredje generations ingermanländare. Jag är inte själv med i någon förening, men jag följer med i de här Facebookgrupperna både i Sverige och här, och som har en aktiv verksamhet där att diskuteras flitigt.
Vilka frågor diskuterar man?
Det är nog, man, går nog genom historien att kunde det ha gått på något annat sätt och så liksom lägger man ut bilder, hej, jag känner ni igen någon här och är det där faktiskt den och den personen och här är och bilder från olika byar och sånt här, så det är lite sådär kulturhistoriskt.
Aalto en keskellä, aalto en poikki, mun porteni pieni.